Väldigt härligt att se det här gänget här för en stund sedan med teamledare. Och det finns ju, jag tänker bakom varje teamledare ska man kunna ställa en kö med människor som på olika sätt hjälper till eller finns med i de här teamen. Eller som på olika sätt är med och bygger församlingen. Och genom tiden har man ju fått lite kommentarer på det här med den här sortens frivillig arbete. Vissa tycker att alla borde vara avlönade och jobba i en kyrka. Men så funkar inte en kyrka. Utan det funkar någonstans genom att människor säger att jag vill vara med och bygga det här med mitt liv. Det här spelar roll för mig. Det Gud har gjort. Jag vill ge en respons. Jag vill ge tillbaka till honom. Så här funkar kyrkor över hela världen. Det finns ju kyrkor som funkar utan en enda anställd eller utan en kanske ens uttalad teamledare. Men det finns människor som säger att jag är här för att göra någon slags skillnad. Jag vill vara med. Och det är frivilligt. Och idag går vi in, eller som den månaden har vi varit in i det tema, Church is not the same without you. Och vi har betonat att kyrkan är inte densamma utan dig. Vi har sagt det om och om igen. Sen om man tror på det eller inte, en annan sak. Och om man har lite liksom egna issues med det här hela temat, det är helt okej. Förhoppningsvis har det väckt frågor. Tillsammans kan vi fungera bättre. Och dina gåvor har en betydelse och du är viktig. Okej? Okay? Och de här tomma bänkraderna ganska långt fram, de är inte till för något viktigare. Utan du är tillräckligt viktig också för att sitta precis var du vill. Eller... jag förstår min poäng. Det känns ibland som att alla är ganska långt borta, men det är okej. Okay. Gud älskar det. Vi kommer att avsluta det här temat nu. Och kanske har de här veckorna fått dig att tänka. Kanske du har fått insett något nytt. Kanske Gud har fått uppenbara någonting för dig om att din delaktighet faktiskt spelar roll. Förhoppningsvis kommer det här också ha en positiv inverkan på hela församlingsgemenskapen. Också hur du ser på dig själv. Idag kommer fokuset inte vara att vi ska tjäna med allt vad vi har och vi ska göra mer. Men om att vår position i Kristus, vår tro på vem Jesus är, det förändrar hur vi ser på vår delaktighet. Vi är del av något större. Du är inbjuden att vara del av något större. Och om du är en del av Kristus, och ifall du har tagit emot honom och lever i tron på honom, så då är du en del av det som kallas hans kropp. Kristi kropp, kyrkan. Kristi kropp är inte samma utan dig. Det får liksom en annan betydelse. Det är inte bara kyrkan, det är inte Sion, det är inte det här huset. Det är inte bara vår gemenskap, utan Jesus själv kallar på dig och inbjuder dig till att vara del av vem han är och vad han gör. Jag vet inte hur ert sportlov har varit. Vissa har haft sportlov, sen vågar man knappt säga om man har haft skönt på sitt sportlov, för man vet också att en del har inte haft sportlov. Men har någon haft skönt på sportlovet? Okej, det var inte jättemånga, men... Har ni haft ont? Har ni inte haft på sig tillräckligt mycket kläder? Frusit om fingrarna? Nej. Har någon stuckit i ögonen? Det är så mycket sol som man är inte van. Snö och sol och så går man ut och ni vet den känslan, eller hur? Det bara sticker i ögonen. Men det är också lite skönt och lite obehagligt. Kanske det har gjort lite ont i benen. När du har skidat kanske det blivit kallt. Jag vet inte vad du har för erfarenheter. Du kan tänka på ett sportlov något annat år om inte du har unnat dig något sånt nu. Men alla kan på något sätt relatera till en kall vinter, tänker jag. Händer som fryser, en tå som nästan har tappat känseln. Eller hur? Ni vet hur det känns. Man trodde att de där pjäxorna från i fjol skulle funka, men de på något sätt har de blivit trånga. Plötsligt känns en liten tå inte så liten, för om det börjar göra ont i en tå... Det går, alltså det syns ju nästan i hela ens både ansiktsuttryck och kroppsuttryck om man har ont i en tå, eller hur? Ännu värre om man faktiskt har ett skavsår eller om man liksom har en liten fraktur eller något. Jag har tack och lov inte brutit så många grejer i mitt liv. Ingenting egentligen, eller alls, nej. Men fast man har en liten grej, en liten blåsa, ett liten skavande tå, så påverkar det ju hela ens kroppsrörelse och ens förmåga. Och det står ju så här i första Korintierbrevet att öga kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och huvudet kan inte säga till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, några av de delar som verkar svagast och minst viktiga, de är mest nödvändiga. Det är inte ganska härligt att det stämmer som överens med vår sportlov, det som står i Bibeln. En verkande tå, en skavande någonting, ett kallt finger, det påverkar resten. Och det är därför vi säger att kyrkan är inte densamma utan dig. För att varje del har sin plats och sin funktion. Förra söndagen, om du missade det så snälla lyssna på det på podcasten. Jättehärligt panelsamtal med några fina personer. Men då lyfter de fram det här att syskon, tänk inte på hur det var, eller tänk på hur det var när ni själv blev kallade. Det var inte så många som var mänskligt sett visa och inte många hade inflytande när det kom från en fin familj. Nej, Gud utvalde det som var dåraktigt i världens ögon. Och så vidare sen att det som har låg status och det som världen ser ner på, det som inte ens är någonting, det utvalde Gud. Så det tycks vara så här som en liten röd tråd i ganska mycket av det Gud gör och det som Bibeln berättar om. Att det som i omvärldens ögon inte riktigt är värt något eller har så stor respekt, i Guds ögon är det något annat. Därför kan vi än en gång säga att kyrkan är inte samma utan dig. För att det som i andras ögon kanske är obetydligt, men i Guds ögon så har det en kanske väldigt stor betydelse. Hur kan det stämma att Guds rike eller Guds kyrka inte skulle vara samma utan dig? Det här är ju bara en fras som någon har hittat på. Men här är jag när jag var 18 år. Det är ingen fras som någon har hittat på. Det där är mitt riktiga ansikte. Ganska slet på den tiden. Man kan säga mycket om det. Men jag var 18 år. Jag hade just kommit till Sion. Kanske ett år före det där. Jag var ganska osäker. Jag var inte egentligen... Vem var jag egentligen? Jag hade ganska mycket attityd. Jag hade långt hår och spelade hårdrock och var snabb i fingrarna på min gitarr. Men egentligen var jag ganska osäker. Egentligen var jag liksom inte... Jag hade inget högt anseende. Eller jag var inte någon jättespeciell person. Och jag tyckte ganska mycket saker om mig själv säkert som vi alla gör, särskilt i yngre ålder. Och vissa tankar hänger ju kvar. Vissa lögner hänger kvar. Alla har ju varit någon gång... Eller alla har inte varit en 17-åring. Om du är yngre så har du inte varit det. Men alla har ju någon gång varit en yngre version av sig själv. Alla kommer vi någonstans ifrån. När jag var en ganska osäker 17-åring när jag kom hit första gångerna. Några år tidigare så var jag en solbränd liten scout. På ett scoutläger. 11 år. En lång pannlugg som mommo klippte bort när jag kom hem till dem på sommarstugan. Det var en vit randig panna resten av sommaren. Som 11-åring på det här scoutläget gick jag fram på en kvällsandakt. Och vet ni vad jag gjorde då? Jag bjöd in Jesus i mitt liv. Jag gick fram på en kvällsandakt i Kilen i Sideby där vi hade ett stort scoutläger. Och någonting i mig gav liksom respons. Jag ville ge respons och bjuda in Jesus i mitt liv. Jag var darrande i knäna och osäker. Men jag visste att jag ville leva nära Gud. Och Gud väljer det som kanske i omvärldens ögon ser dåraktigt och litet ut. En liten solbränd scout. När jag var 18 tyckte jag var stor, men jag är ju bara en liten plutt också där. Vem är Gud att välja oss? Antingen gillar vi det vi ser i spegeln eller så ogillar vi det, men vi har ju tankar om oss själv. Men Guds tankar är något annat oavsett. Gud väljer det som kanske i omvärldens ögon ser dåraktigt och litet ut. Men jag har en uppfattning om att Gud älskar att använda det oväntade. Och Gud kan använda vem han vill. Till och med en liten solbränd scout. Och Gud väljer vem han vill. När han vill. Det är därför tror jag vi behöver bekräfta varandra och se varandra. Och säga att men Gud gör ju något. Jag tror han är på gång med något i ditt liv. Gud väljer dig. Han älskar dig. Han tror på dig. Och vi har sagt under hela februari att Gud gör något i vanliga människor. Jag var ganska vanlig också där. Och vi är alla ganska vanliga, eller hur? Och många av oss tycker vi är lite för vanliga. Och vi skulle aldrig säga att vi är något speciellt. Men där har du också fel. Du är jättespeciell. I positiv mening. Jag är också jättespeciell, oftast i positiv mening. Men Gud gör något i vanliga människor. Om det är så att... Vi används och får vara nytta till en vän. Om det är så att tjäna med det man är bra på. Om det är så att våga tro på att man själv har en roll att spela. Och att lita på Gud, att han vill använda en och vill verka just mig. Men det handlar om att tro på vad Gud har lagt ner i mig. Och inte heller en församlingsgemenskap. Nu råkar du sitta i Sion och vi är en församlingskropp, en familj. Fungerar inte om det inte finns personer som säger och har bestämt sig för att överlåta sig till Gud, du får använda också mig. Om jag så är en 18-årig ganska osäker person eller om jag är en 75-åring som har gått här hela mitt liv eller en 11-åring Eller ännu yngre säger, jag vill vara med och hjälpa till i kafé när mamma är där. Det du har och den du är något värdefullt i Guds ögon. Tror du på det? Att den du är och det du har är något värdefullt i Guds ögon. Jag vill ge er två exempel. Den som vill kan slå upp det, det är Markus evangeliet 12 och Lukas evangeliet 7. Det är den här kvinnan som har en liten slant. Eller två koppar slantar. Det var inte mycket värt. Och hon går fram och lägger det liksom i offerkistan. Det var deras sorts kollekt. Och folk sitter och har åsikter. Och folk kommer med större summa pengar. Hon ger en fjuttig liten summa. Och vad säger Jesus? Många rika gav väldigt mycket. Men hon gav av sin fattigdom. Av allt som hon hade levat på. Hon gav mer än alla de andra. Det är ganska otroligt. Hur kan mindre vara mer? How can less be more? Sorry, jag tänker på en meme eller YouTube-klipp. Men du säger, hur kan mindre vara mer? Det stämmer ju inte. Mer är mer. Eller hur? Och jag säger att men hon gav mer än alla. Och så tänker jag motsatsen. En kvinna, synderska, en syndig kvinna som kom in och smorde Jesu fötter. Som man kan läsa i Lukas 7. Och hon gav istället något väldigt värdefullt. Och slösade på sitt sätt för att på något sätt vara tacksam och visa kärlek till Jesus. Hon gav något väldigt värdefullt och anklagades, men Jesus säger och bekräftar henne. Och säger sen till sist att hon har mött frälsning och hon har gjort något väldigt vackert. Det blir liksom tydligt att det är inte mängden eller storleken på det vi gör eller det vi ger, utan det är hjärtat det handlar om. Och jag vill ge några exempel från vår egen kyrka. Vi har ju hört de här teamledarna. Och, finns det vissa formella roller man kan ha eller en sak man kan tjäna i eller en uppgift som man gör varannan vecka eller en gång i månaden och så här. Sen finns det också initiativ och människor som säger att men jag vill vara med och göra något. Behövs det något? Kan jag göra något extra? Och det är väldigt vackert när det finns människor som vill någonting. Som går i samklang med det som vi som församling behöver. Som bekräftar något man kanske är på gång med. Och vi kan ta en bild här. Vi har sagt att vi ska behöva lite nya koppar. De här kaffemuggarna, kopparna i kafé. De är rent ut sagt ganska fula. Om någon gillar lila jättemycket så, sorry, men du kan nästan få någon sån, jag kan lova dig. Men de är kanske inte riktigt det vi vill ha. Det ger inte frid och ro. För alla. Kanske för någon. Men vi sa i alla fall så här att vi ska ha nya koppar. Men det är dyrt att köpa koppar. Det vet alla som har köpt koppar i ditt hem. Men hit ska vi ha många koppar. Och så kommer den person som säger, för det här är exakt de kopparna vi ska ha. Så vi vill inte ha massa andra koppar. De här. Så kommer den person som bara har lämnat några lådor med koppar. Exakt de vi ska ha. Det är inte riktigt 50, men det är i alla fall en början. Och det var ganska många. Och ni som vet vad koppar kostar, det kostar lite. Det är fint porslin. Vi har en annan bild. Nu är inte ens fråga lov. Men här är Kurt och Rainer som bygger nya tolkningsbåser. För vi ska ha en ljudisolerad eller en vägg som gör det lite lättare att tolka till två språk. Fantastiskt. Absolut, det här har vi lite fråga efter och sagt att det skulle behöva bli gjort. Men det finns något vackert i olika människor, i olika delar av församlingen. Säga att men, hey, jag kan göra någonting. Jag kan göra något lite extra. Ja, men, och jag gör det lite extra bra också. Vet ni, det finns tusen sätt att göra saker. Och det finns många dåliga sätt. Jag kan inte be alla gå in och kolla i tolkningsrummet. Men ni som har sett det och det är fint. Och det är så underbart när människor gör något. Och gör det vackert och bra och med en kärlek. Okej, vi kan ta. För att inte göra. Vi kan ta bort bilden. Men det blir så tydligt. Det är inte storleken på gåvan. Det är inte hur mycket vi gör. Utan det är också hjärta bakom och villigheten. Sen tänker jag på lärjungarna. De var allt annat än redo när Jesus kallade dem. De hade inte hela liksom, meritlistan. Och faktum är att vi är sällan redo när Gud kallar oss att vara med på det han gör. Vi känner oss sällan väldigt förberedda. Men faktum är att Guds rike tycks breda ut sig genom enkla människor som säger men jag köper in lite kaffekoppar om det så behövs. Eller jag gör det här. Eller jag kan städa upp. Eller jag kan. Men jag satt och pratade med den här personen. Den tycktes verkligen behöva det. Vi bad en stund tillsammans. Guds rike breder ut sig genom enkla människor med villiga hjärtan. Det är inte främst genom kyrkans projekt. Det är inte främst genom att vi gör stora fina saker och konferenser ibland. Utan det är på någon slags gräsrotsnivå. När människor säger jag vill vara med, jag tar ett initiativ. Det är väldigt vackert. Men så har vi några frågor som kan vara bra att ställa sig. I förhållande till den här frågan. Eller påstående att kyrkan är inte samma utan dig. Men vem är jag? Vem är de andra? Och vem är Gud? För att om jag bara ska stå i förhållande till mig själv. Om allt handlar om mig. Så då är det inte så viktigt vem alla andra är. Då är det inte så viktigt vem Gud är. Men om vi är, liksom, har blivit friköpta av Kristus. Eller tror på vem Jesus är. Så då spelar det plötsligt en annan sorts roll. Vem är jag faktiskt? Och vem är de andra? Hur ska jag förhålla mig? Och vem är Gud? Hur kan det komma sig att han kallar mig? Vad innebär det? Vi kan ha olika uppfattningar, olika Guds bilder. Men låt oss nu se till att hämta vår bild av vem Gud är utifrån vem han säger att han är. Låt oss hämta vår bild av varandra. Inte utifrån åsikter om varandra. Utan utifrån att vi är tillsammans. Lär känna varandra. Förstå varandra. Älska varann. Bär varandras bördor. Som vi pratade om för några veckor sedan. Vi är ganska bra på att samlas så här. Men det, i Jesu fokus, det var inte bara att samla ett stort gäng. Utan han samlade människor som han formade hjärtan på. Och så sände han ut dem. Innan de ens var redo så sände han ut dem. De såg inte så redo ut, de var kanske inte så redo. Men någonting hade fått hända här. Det fanns en villighet och det fanns en förståelse. Och det fanns, tror jag, också en stor ödmjukhet. Jesus gav förtroende, han gav mening, han gav uppdrag. Och han bekräftade gåvor och han såg alltid till hjärtat. Det var ju därför människor blev så frustrerade på att Jesus såg fel människor. Han åt med fel människor, han umgicks med fel människor. Men han såg till hjärta. Och hans fokus var att forma något som människor inte såg här inne. Sen fanns det ju fler som följde Jesus. Och det finns en berättelse om de 70 andra. Och nu märker jag att vi har ganska... Jag vet inte vad som händer med klockan idag, men den går jättefort. Men... Och så tänker jag på vårt kära tolk som inte ska få... Jag måste prata ganska långsamt. Eller hon är snabb, men jag är ofta allt för snabb. De gör det så bra. Lukas 10, vers 1-9. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände den framför sig 2 och 2 till varje stad dit han själv skulle komma. Och han sade till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med någon börs eller väska eller sandaler och hälsa inte på någon längs vägen. Och när ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Om där bor en fridens man, då ska er frid vila över honom, annars ska den återvända till er. Stanna i huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus, och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts framåt er, bota det sjuka i staden och säg till folket, Guds rike är nära er. De gick 2 och 2. De sändes ut till olika platser. Det var en strategi som tror Jesus gav. Gå inte ensam. Ha någon med dig. Man kan hålla varandra lite så här accountable. Man kan vara uppmuntrande. När ena inte orkar så orkar den andra. Skörden är stor men de är få arbetare. Fler behövs. För som sista frågan säger, Guds rike är nära er. Det behövs fler som på något sätt tar den här uppdraget på allvar. Och står det att Jesus är skördens herre. Så skörden och resultaten eller det som händer, det tillhör inte de som är med och tjänar eller de som går ut. Utan det tillhör Jesus som är skördens herre. Och säger han att ni ska gå ut som får bland, eller lamm bland vargar. Alltså det här kommer inte vara riskfritt. Att vara del av en kristen gemenskap som har ett uppdrag och är på väg någonstans. Det är inte riskfritt. Snarare tvärtom, det är ganska fullt av risker. Det är betydligt mer fritt på risk att inte skickas ut av Jesus på olika uppdrag. Att inte tro på honom, att inte leva med honom. På ett sätt. Och så säger han, säg då till dem att Guds rike är nära. Alltså förmedla dem ett hopp om att ett annat rike är här. som är nära. Gud själv är nära. Sen hoppar man en bit fram i de här verserna. Och så ser man på, de är glada att komma tillbaka. Och säger de, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Och det här är ganska brutalt. Hör på Jesu ord. Han sa det till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Säg, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er. Utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Ganska hårt på ett sätt. Det som han säger att ni gläder er över en grej, men det är fel grej ni gläder över. Han inte fattar någonting. Och så fortsätter han och säger, det står att han jublar i den helige ande och sa, jag prisar dig far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja far, så var din goda vilja. Allt vad min far har överlämnat åt mig. Och ingen vet vem sonen är utan fadern. Eller vem fadern är utan sonen. Och lite senare. Saliga de ögon som ser vad ni ser. Ja, jag säger er. Många profeter och kungar ville se vad ni ser. Men fick inte se det. Och höra vad ni hör men inte höra det. Det är som att Jesus målar upp en verklighet av Guds rike som alla inte kommer fatta. Man tror att det handlar om resultat, man tror att det handlar om projekt, man tror att det handlar om att liksom bara följa instruktionerna och göra sin grej och komma hem och rapportera. Och i princip gjorde de ju exakt vad han sa. Men han märkte också att deras glädje var lite kanske för mycket. Kyrkan är inte densamma utan mig. Han var lite stolt, eller det här uppdraget skulle inte ha lyckats utan mig. Men glädjen var genuin, får vi utgå från. Och resultaten, de var på riktigt. Folk blev befriade, onda andar flög ut. Resultatet var påtagligt. Och ändå tillrättavisar och förklarar Jesus att ni hade fel fokus. Glädjen ska vara er identitet, inte era resultat. Det är typ det han säger. Gläd er inte så mycket över allt det där som att era namn är skrivna i himlen. Vad betyder det? Men typ, gläd er över att du tillhör Guds rike, att du tillhör hans familj. Det ska vara din glädje. Och då kommer vi in i det som egentligen är det sista för den här serien nu. Och den här månaden. Eller det är mars, men senaste veckorna. Och det är det här med identiteten i Kristus. För att det han lyfter fram och säger att ni är liksom barn till vår himmelske pappa. Ni är barn till den högsta kungen. Ni behöver inte oroa er över resultat eller att komma hem och rapportera över allt som flyger ut hit och dit. Nej, ert bekymmer ska vara, eller ert fokus ska vara, var hör ni hemma? Inte vad åstadkommer du? Vad lyckades du med? Så på vilket sätt ska tron på Jesus göra en verklig skillnad? Jag tror att tron på Jesus förändrar vem vi är och vems vi är. Jag är inte min egen. Jag har gett upp mitt eget liv. Om jag tror på honom, på Jesus, så har jag har gett mig själv till honom. Jag tillhör inte ens mig själv. Det kan ju låta väldigt skadligt i ett samhälle och en kultur idag, men det är ju allt annat än det. Det är något otroligt vackert och en djup sanning i det, om att vara i Kristus. Jag vet inte hur jag ska lyckas med det här, jag måste speeda på eller Gud hjälp mig. Vi har nattvard snart, vi ska strax gå in i det. Eller snart, inte strax. Okej, är ni med en stund till? Ja, bra. Den som måste gå hem får gå hem sen, men vi håller någorlunda tiden. I Efesierbrevet 1, vers 3-14 så läser vi så här. Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse, till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom, genom Kristus Jesus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta, genom hans blod, och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss, med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda tillett av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. I Kristus har han välsignat oss. Det handlar inte om någon slags andliga gåvor eller materiella gåvor, utan det handlar om att han har välsignat oss genom att Jesus kom för oss och genom att vi får tro på honom och leva i honom. Hela poängen här är i Kristus, i honom, till Kristus. Allting kretsar kring honom och vi får vara i honom. Alltså nära någon, men man är så nära att man liksom är omsluten av honom. Och han har utvalt oss. De troende är liksom utvalda av Gud. Och jag skulle säga så här att det är inte några som är färdigt utvalda och bara de blir troende. Vi är inte liksom... nu tappar jag det. Men det finns andra religiösa grupper och sekter som tror att ett visst antal har Gud utvalt. Och alla andra, det är ingen vits. Det är rent kört. Det är några Gud redan har valt. Så tror inte vi. Utan vi tror att Gud har utvalt varenda en som kommer till honom. Och i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap. Och det här med barnaskap, det står i Romarbrevet på det stället att ni har inte fått slaveriets ande så att ni måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Så att vi ropar Abba, far. Alltså vårt förhållande till vem Gud är. Vi får vara ett barn inför honom. Och här är också intressant, för det kommer ju upp det här med barnaskap som egentligen... I engelska bibeln handlar om spirit of adoption, alltså adoption. Att Gud presenterar en slags adoptionstanke i hans plan för oss. Att ta sig till oss, ta oss till sig. Och det här är intressant, för i en bibelkommentar av en Barclay, jag tror han heter William Barclay, så säger jag så här. Enligt romersk lag gällde följande. När adoptionen var fullbordad, var den verkligen fullbordad. Den person som hade adopterats fick alla rättigheter som en legitim son i sin nya familj och förlorade helt alla rättigheter i sin gamla familj. I lagens ögon var han en ny person. Så ny var han att till och med alla skulder och förpliktelser som var knutna till hans tidigare familj upphävdes som om det aldrig hade existerat. Guds plan för oss är inte bara att bli frälst eller att han har valt oss, utan det ingår också att bara dra ett streck över det som har varit förr. Att ta oss till sig som sina egna. Vi är inte någon andra hans liksom folk, utan vi är hans älskade. I honom. Det är alltså en varm, en förtroendefylld relation som Gud vill ha. Ni har inte fått slaveriets ande. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Vi kan ta ett citat här från boken Att blåsa på glöden av Mikael Hallenius. Jag håller på att läsa den som bäst, men det här var så mitt i prick. Och han pratar om när Jesus döps och den heliga ande kommer över honom och röst från himlen hörs. Du är min älskade son. Den helige ande hjälper till att få svar på identitetsfrågan genom att bekräfta jaget i att det är ett älskat barn. När vi undrar, vad är den helige ande för hjälpare? Jo, den helige ande hjälper oss. Vi ska se. Den här typen av hjälpare den helige ande är, och det är sån hjälp anden ger. Den helige ande är inte en opersonlig kraft. Anden är Gud, en annan person, som bekräftar genom inbjudande omfamning. Det här är vad som gör att inte ens mörkret är mörkt. För Gud lyser mörkret som dagen. Elden både förtär och transformerar mörkret. Det borde finnas ett citat på väggen från det. För den troende människan innebär andens närvaro i den här världen ett sammanhang där kaosmakter inte har fritt spelrum. Inbjudan till att börja, till att om och om få ta emot och låta sig präglas av den djupaste bekräftelsen. Livet i Guds liv är ett liv där anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Om det är svårt att förstå vad det betyder att vi är i Kristus. Och om den heliga ande kom som en hjälpare för oss. Så tycks det vara så att vi kan få hjälp av den heliga ande. Att förstå och lära oss att leva i. Vad är det att vara ett Guds barn? Det är en sak att tro på vad Jesus gjorde på korset. Eller tro på vad Bibeln säger. Men det är en annan sak att på något sätt lära sig att leva som att det stämmer. Och tror där är vi alla på någon slags resa. Ingen är klar. Om man är klar så ljuger man. Och jag tror det är så befriande att säga att men jag behöver kanske din hjälp att förstå något. Eller Gud, jag behöver din hjälp. Eller någon människas hjälp. Det vi får ta emot är en gåva. Paulus säger det gång på gång att det är Guds nåd att jag är den jag är. Det är hans nåd att det inte är ute med mig. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Guds nåd är avgörande. Nåden, det är gåvan vi tar emot. Och vi ska strax gå in mot nattvard. Och det här handlar också om att vi tar emot. Helt oförtjänt. Guds nåd är avgörande. Men Paulus stannar inte och pratar smått om sig själv. I Korintherbrevet 15 kan vi läsa att Guds nåd mot mig har inte varit förgäves. Han har minsann behövt Guds nåd. Och så är det för var och en av oss. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Och därför kan man ganska, inte stolt men ändå ödmjukt stolt, säga att församlingen är inte samma utan mig. Jag är här för att genom Guds nåd är jag den jag är. Jag vill vara del av det här. Jag är bristfällig. Jag är som jag är. Men Guds nåd jobbar med mig. Och bara genom att ta emot så kan vi ge. Nu tror jag ska flytta mig hit för att någon ska signalera att vi åtminstone börjar komma mot landning. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Och jag vill läsa det sista som vi egentligen sa i början. Den här kvinnan som krossade den här flaskan och smorde Jesu fötter. Hon hade tagit emot så mycket. Därför kunde hon också ge så mycket. I Lukas 20:44. Jesus vände sig mot kvinnan och sa han till Simon som var den här farisén han var hemma hos. Ser du den här kvinnan? Jag gillar frågan. Klart han såg henne. Men såg han henne? Såg han vad som pågick i det här rummet? När jag kom in i ditt hus så gav du mig inget vatten för mina fötter. Nu sa jag fel. Inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sen jag kom har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Och därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Och sen sa han till henne. Dina synder är förlåtna. Då började de andra bordgästerna fråga sig. Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Hon hade tagit emot mycket förlåtelse. Och bara Gud och lite du själv vet hur mycket förlåtelse du har behövt ta emot. Men när det här bordet öppnas upp, när vi firar nattvard nu. Så handlar det om att ta emot. Och förhoppningsvis så föder det också en tacksamhet. Gud, gav du det här till mig? Gav du ditt liv för mig? Gav du ditt blod för mig? Gav du din kropp för mig? Tog du mina synder på dig? Ja, det gjorde han. Och när vi tar emot, då kan vi också ge. Om vi bara ger och ger, eller ska vara stark och stark. Ja, men kom ner från ditt trygga träd som Zacchaeus satt i, som vi pratade för några veckor sedan. Och vi måste ju inte alla visa oss svaga konstant, men visa dig åtminstone mänsklig. Våga be om hjälp. Den som kan ta emot hjälp kan också ge hjälp. Den som har tagit emot en gåva kan också ge en gåva. Kyrkan är inte samma utan dig.